Thank you for your presence here, Lord.
Tack för din närvaro här, Jesus.
You are truly greater than we can imagine.
Du är verkligen större än vi kan föreställa oss.
And you're here tonight.
Och du är här ikväll.
You're always ready to meet with your children.
Du är alltid redo att möta dina barn.
Thank you, Lord.
Tack, Herre.
Help us, Lord, to hear from you. We've already had opportunity.
Hjälp oss att höra från dig. Vi har redan haft tillfälle att höra från dig.
But may our hearts and our spiritual ears be open to what you are wanting to communicate to us.
Men låt våra hjärtan och våra andliga öron vara öppna för det som du vill säga till oss.
You're always good to us.
Du är alltid god.
Lord, we want to be open for you.
Och vi vill vara öppna för dig, Herre.
Praise God. Amen.
Tacka dig. Amen.
You may be seated.
Varsågod och sitt.
Thank you, worship team.
Tack, lovsångsteam.
Good evening.
God kväll.
Sorry, I don't speak enough Swedish to preach.
Jag är ledsen att jag inte kan så bra svenska att jag kan predika på svenska.
But I do understand a little bit, so be careful.
Men jag förstår lite grann, så var försiktiga.
It's great to be with you here on a Pentecost Sunday evening.
Det är härligt att vara tillsammans med er på pingstsöndagens kväll här.
In Stefan's introduction, he shared a little bit about what happened between the resurrection and Pentecost and on.
I Stefans inledning sa han ju någonting om vad som hände efter uppståndelsen fram till pingst och sen efter det.
But as I was sitting there, I was thinking.
Men jag satt där så tänkte jag.
The 30-40 years after Pentecost started.
30-40 år efter det att pingsten hade varit.
There are already people in the Mediterranean area, various nations.
Så fanns det redan människor i Medelhavsområdet från olika folkgrupper.
Who were saying these followers of Jesus.
Som sa de här efterföljarna till Jesus.
They're turning the world upside down.
De vänder upp och ner på världen.
Some of them didn't like it.
En del tyckte inte riktigt om det.
But it was transforming that whole region.
Men det förvandlade hela den här regionen.
And here we are almost 2000 years later.
Här står vi ungefär 2000 år senare.
And there's many places in our world today that are still being transformed in the same way.
Och det är många platser på den här jorden som fortfarande blir förvandlade på samma sätt.
But where there are places like North America.
Men sen finns det andra orter som norra Amerika.
And much of Europe.
Och mycket av Europa.
Who are struggling in this area.
Där vi kämpar lite på det här området.
But God hasn't forgotten us.
Men Gud har inte glömt bort oss.
In fact, I think he's here to remind us.
Utan jag tror helt och hållet att han är här för att påminna oss.
That he wants to work powerfully through us in the Western church world again.
Att han vill använda oss i västvärlden, församlingen i västvärlden på ett kraftfullt sätt igen.
And tonight I want to talk about gaining momentum.
Ikväll vill jag tala om att få fart.
Just like the disciples after the resurrection before Pentecost were really not knowing what to do.
Precis som lärjungarna efter uppståndelsen och fram till pingsten, de var lite rädda, de visste inte riktigt vad de ska göra.
But when Pentecost came, they knew what to do.
Men när pingsten kom, då visste de vad de skulle göra.
I think we also in our Western church culture need to gain momentum again.
Jag tror att vi i vår västerländska församlingskultur, vi behöver få fart igen.
And we need to know what that means for us personally.
Och vi behöver förstå vad det betyder för oss personligen.
And also as a church family.
Och också som en församling.
Now, I just found out this afternoon.
Jag fick reda på först idag på eftermiddagen.
That the theme of tonight's message was leadership for every believer.
Att temat för kvällens predikan var ledarskap för varje troende.
My wife told me this.
Det var jag som sa det till honom.
Vi behöver bättre kommunikation.
jag såg det först när jag läste programmet.
No problem. Because what I want to share has to do with the first step of God leading us into leadership roles.
Men det som jag vill dela med er har att göra med första steget om när Gud vill föra oss in i en ledarskapsposition.
And to do this I would choose a story out of the Old Testament.
Och för att göra det här så valde jag en berättelse från Gamla testamentet.
The book of Joshua chapter 5.
I Josua kapitel 5.
So if you have your Bible or your smartphone.
Så om du har din bibel eller din iPhone.
Please open a smartphone.
Smartphone.
Not everybody is an iPhone fan.
Okay, sorry.
Sad to say. But the story starts actually in the end of chapter 4.
Och den här berättelsen börjar egentligen i slutet på kapitel 4.
The Israelites were 400 years in captivity, in oppression.
Israeliterna hade varit undertryckta i fångenskap för 400 år.
God set them free miraculously.
Gud frigjorde dem på ett mirakulöst sätt.
Then they spent 40 years wandering in the wilderness, in the desert.
Och sen tillbringar de 40 år att vandra omkring i öknen.
A lot of things happened during that time.
En hel del saker hände under den tiden.
But finally the younger generation came to the east side of the Jordan River.
Men slutligen kom den yngre generationen till den östra sidan av Jordanfloden.
The promise of God was just over there in the foyer. That's how far away it was.
Och Guds löfte var liksom som där i foajén. Så långt borta var det.
Not so far away, the promise of God.
Så nära var det Guds löfte, bara som från hit och tillbaka delen av salen.
They'd been hoping that for this for hundreds of years.
Och under hundratals år var det var det här de hade väntat på.
God stopped up the Jordan River.
Gud stoppade upp vattenflödet i Jordanfloden.
And the Israelites crossed over into the promised land.
Och de gick över till löfteslandet.
And then God said, camp out on the plains of Jericho.
Och sen sa Gud, slå upp läger på stranden av Jordanfloden.
Now I want Christina to read in the Swedish Bible verses 1-9 of chapter 5.
Och jag ska läsa ur den svenska Bibeln. Jag läser ur handbok för livet, verserna 1-9. Jag hoppar över lite i mitten. När folken på västra sidan Jordan, amoreerna och kananeerna som bodde ut med Medelhavets kust, fick höra att Herren låtit Jordan torka upp så att Israels folk hade kunnat gå över, försvann allt deras mod och de blev förlamade av skräck. Herren sa då till Josua att han skulle låta omskära alla män i Israel. Skälet till omskärelsen var att hela den generation som omskurits efter uttåget i Egypten hade dött under vandringen i öknen. Ingen av de pojkar som fötts i öknen hade blivit omskuren. Israel hade nämligen vandrat fram och tillbaka i öknen under 40 år tills alla de män som varit gamla nog att bära vapen när de drog ut ur Egypten hade dött. De hade inte varit lydiga mot Herren. I en del översättningar står det, de hade inte varit lydiga mot Herrens kallelse. Och han hade svurit och sagt att han inte skulle låta dem komma in i löfteslandet, det land som flyter av mjölk och honung. Därför omskar Josua deras barn, som nu vuxit upp till män, för att inta sina fäders platser. Och Herren sa till Josua, idag har jag gjort slut på er skam.
You can imagine this younger generation ready to go in and to take the promise that God had for them.
Kanske ni kan föreställa er den här unga generationen, de var redo att gå in och ta det här löfteslandet i besitt som Gud hade gett dem.
They were excited.
De var upprymda.
Oh, they had momentum at their back.
De hade minsann vinden i ryggen.
They wanted to go in and conquer Jericho and conquer the other cities in the whole promised land.
De ville gå in och erövra Jericho, erövra Ai och de andra städerna som fanns där.
Finally we're here. Finally we have arrived.
Äntligen är vi här. Nu har vi kommit fram.
They heard reports that the people in the land they wanted to take were afraid of them.
Och de hörde rapporter om hur människorna i landet de ville inta, hur de var rädda för dem.
That's a good sign.
Det är ett bra tecken.
That gave them more momentum.
Det gav dem ännu mer vind i ryggen.
They cross over the river.
Så de går över floden.
And God does something strange.
Så gör Gud någonting konstigt.
Says stop.
Han säger stopp.
Camp out.
Slå läger.
I have something I want to deal with you about.
Jag har någonting som vi behöver ta tag i.
But God, we have to take advantage of the momentum we have.
Men Gud, vi måste ju ta vara på det här tillfället vi
har. Now is the time to strike.
Nu är det tid att erövra.
God says, no, settle down, camp out. I have some key things I want to discuss with you.
Men Gud sa nej. Slå er ner, slå upp läger. Jag har saker vi behöver ta itu med.
It was time to circumcise those who'd been born in the wilderness wanderings.
Det var tid att omskära de som hade fötts under ökenvandringen.
Those that had not been circumcised since leaving Egypt.
De som inte hade blivit omskurna efter de lämnade Egypten.
And what did circumcision represent?
Och vad var omskärelsen ett tecken för? Vad representerade?
It was all about renewing their covenant relationship with God.
Det hade att göra med att förnya förbundet med Gud.
This practice had lapsed or stopped for 40 years.
Under 40 år hade den här traditionen inte funnits.
Those who came out of Egypt, they had already established that covenant relationship.
De som hade gått ut ur Egypten, de hade redan ingått det här förbundet.
But that generation somehow got things backwards.
Men den generationen liksom krånglade till saker.
Life for them was very self-centered.
Deras liv var väldigt egoistiskt.
They were always complaining to God, complaining to Moses.
De klagade till Gud, de klagade till Mose hela tiden.
God, we're hungry.
Gud, vi är hungriga.
God, we're thirsty.
Gud, vi är törstiga.
God, it's hot out here in the wilderness.
Gud, det är hett här i öknen.
Maybe we ought to just go back to Egypt.
Kanske vi bara borde gå tillbaka till Egypten.
Can you imagine 400 years of oppression and they want to go back to that kind of life?
Kan du förstå det? 400 års slaveri och de ville gå tillbaks dit.
And it says here that they disobeyed the call of God.
Och det stod här att de lydde inte Guds kallelse.
I could just see God shaking his head and rolling his eyes wondering what am I going to do with these people?
Jag kan nästan se framför mig hur Gud skakar på huvudet och rullar ögonen och säger vad ska jag ta mig till med de här människorna?
And that generation died out bit by bit in the wilderness.
Och den här generationen dog bort en efter en i öknen.
But it says he raised up their children.
Men sen står det att han reste upp deras barn.
Their sons and their daughters.
Deras söner och döttrar.
These were going to take their place.
Det var de som intog sina fäders plats.
This younger generation somehow experience God in a different way during the wilderness time.
På något sätt så måste de här yngre ha upplevt Gud på ett annat sätt under ökenvandringen.
And they were willing to follow the Lord.
Och de var villiga att följa Herren.
To do what he said.
Att göra vad han sa.
And that is true for us today as well.
Och det är sant för oss idag också.
God is seeking those who are going to follow him wholeheartedly.
Gud söker efter dem som vill följa efter honom helhjärtat.
To do things his way and not our way.
Att göra saker på hans sätt, inte på vårt sätt.
It's all about renewing our covenant relationship with God.
Det handlar om att förnya vårt förbund med Gud.
Now what is a covenant?
Vad är ett förbund?
Some people say it's an agreement.
En del säger det är en överenskommelse.
Some say it's a solemn promise.
En del säger det är ett löfte, ett speciellt löfte.
And it is those things.
Och det är det.
But I call a covenant a relationship with purpose.
Men jag kallar ett förbund en relation som har ett syfte.
When God brings people into relationship with one another.
När Gud för människor tillsammans till en relation med varann.
He has a purpose in mind.
Så har han ett syfte med det.
Knowing that we are stronger together than we are by ourselves.
Han vet att vi är starkare tillsammans än ensamma.
And also when we have our covenant, that relationship with purpose with God.
Och när vi har den här relationen med syfte med Gud.
He wants to pour his life and his spirit into us.
Så vill han fylla oss med sitt liv och med sin ande.
So that we could cooperate with his plan.
Så att vi kan samarbeta med hans plan.
He's the creator. He knows what he wants to do in this world.
Han är skaparen. Han vet vad han vill göra i denna världen.
So it's a relationship with purpose.
Så det är en relation med syfte.
It's a step that says, I'm yours, God.
Det är ett steg som säger, jag är din herre.
You're in charge.
Du har kontrollen.
Yeah, I'm going to follow you and I'm going to follow your plan for my life.
Jag tänker följa dig och jag tänker följa din plan för mitt liv.
Now that sounds easy when you're hearing it on Sunday evening.
Det låter lätt när man hör det på en söndagkväll.
When you go back to life on Monday, life can look a little different.
Men när man går tillbaka till vardagslivet på måndag morgon så kan livet se lite annorlunda ut.
I was raised in a Pentecostal church much like this.
Jag växte upp i en pingstförsamling rätt så mycket lik den här.
But I've noticed ever since my teen years.
Jag märkte från mina tonår.
I've had issues with wanting or needing to control things around me.
Så hade jag en tendens att vilja kontrollera saker i och omkring mig.
I'm very thankful for my parents.
Jag är väldigt tacksam för mina föräldrar.
They were excellent role models for me.
De var väldigt goda exempel för mig.
And I learned a lot in church.
Och jag lärde mig mycket i församlingen.
But during my late teen years and early 20s, I had some plans for my life.
Men när jag var som en äldre tonåring och början på mina 20-21 år, så hade jag planer för mitt liv.
It was my dream.
Min dröm var
that I wanted to go to Canada.
Att åka till Kanada.
And build a log house on a lake.
och bygga en stockstuga vid en sjö.
That's nothing special for you people, they're everywhere.
För er är det ingenting speciellt, de finns
But
nästan
for
överallt.
Me, that was special.
Men för mig var det någonting speciellt.
I wanted to get away from the hecticness of society.
Jag ville dra mig tillbaka från all stress i samhället.
I wanted to work for some forest industry companies.
Och jobba för något slags skogsindustriföretag.
And I would pray.
Och jag brukar be.
God, this is what I want to do.
Gud, det här är vad jag vill göra.
This is where I want to do it.
Det här är var jag vill göra det.
This is how I want it.
Och så här vill jag ha det.
Help me get there.
Hjälp mig att komma dit.
And that's how I would pray and relate with God.
Och så bad jag och det var liksom så jag relaterade till Gud.
He was very patient with me.
Han var väldigt tålmodig med mig.
And so I graduated from the university with a bachelor's degree in forestry.
Så jag avslutade mitt universitetsstudium med en en kandidat i skogsvård.
And I took off, this is May, this is 34 years ago this month.
Det var 34 år sedan den här månaden.
And I took off for Canada, 1981.
Åkte till Kanada 1981.
I found several companies who were willing to hire me.
Hittade flera firmor som var villiga att anställa mig.
I thought I was on track.
Jag tänkte det här går bra.
But then the Canadian government contacted me.
Men sen tog den kanadiska regeringen eller myndigheterna kontakt med mig.
And they says, you can't stay up here.
De sa, nej, du får inte stanna här.
You need a work permit if you want to stay up here in Canada.
Du behöver ett arbetstillstånd om du ska stanna här i Kanada och jobba.
And we have enough Canadian young men with the same kind of training as you. We don't need you Yankees.
Och vi har tillräckligt med unga kanadiska män med samma utbildning. Vi behöver inte dig, Yankee.
I was upset.
Jag var så arg.
Frustrated.
Frustrerad.
Even angry with God. Says, God, why are you letting me down?
Och jag var till och med arg på Gud. Jag sa, Gud, du lämnar mig i sticket.
So in my frustration, I went down to Southern Ontario, Canada to visit some friends.
Så i min frustration åkte jag ner till södra Kanada till Ontario och hälsa på några vänner.
And during that time, I met a young lady.
Under den tiden lärde jag känna en ung kvinna.
From a Christian family.
Från en kristen familj.
And we got to know each other during that summer.
Vi lärde känna varandra den sommaren.
And I fell in love with her.
Jag blev kär i henne.
And by the end of the summer I asked her to marry me.
Och vid slutet av sommaren friade jag till henne.
And she said yes.
Hon sa ja.
Then I thought, oh.
Tänkte, oh.
The Lord is just trying to work out some patience in my life.
Gud försöker bara lära mig tålamod.
Because now if I marry a Canadian girl,
för nu om jag gifter mig med någon från Kanada,
I could stay in Canada and work.
Så kan jag stanna i Kanada och jobba.
I could reach my dreams.
Jag kan uppfylla min dröm.
Thank you, Lord.
Tack Gud.
So I thought I was back on track.
Så jag trodde att allt var okej.
So I went back to Ohio, back to the United States, and worked to raise money for the wedding we planned the following spring.
Så jag åkte tillbaka till USA till Ohio och jobbade för att spara pengar till vårt planerade bröllop nästa år.
And one day when I got home from work, I got a telephone call.
Och en dag när jag kom hem från jobbet så ringde telefonen. Det var för mig.
And it was my fiance on the phone.
Det var min fästmö på telefon.
She says, Steve.
Hon sa, Steve.
I've been doing a lot of thinking about our relationship.
Jag har tänkt en del på vår relation.
And I really don't feel comfortable about it.
Jag känner det är inte riktigt rätt.
I know this comes as a shock to you.
Jag vet att det här blir en chock till dig.
And I'm very, very sorry.
Och jag är väldigt ledsen.
But I have to call off our engagement.
Men jag behöver bryta vår förlovning.
And even more so, I would just like us to end our relationship altogether.
Och egentligen så vill jag bara att vi gör slut på vår relation.
Forgive me, but goodbye.
Förlåt mig, men hej då.
She hung up. Click.
Så la hon på luren. Klick.
That's back when phones went click when you hung them up.
Det var förr i världen när telefonerna sa klick när man la på.
Just in a matter of a few moments.
Så under några ögonblick.
I saw the woman that I loved walk out of my life.
Så såg jag kvinnan som jag älskar som gick ut ur mitt liv.
I saw 4 years of college education just go down the drain.
4 års universitetsstudium bara liksom försvann.
And all my hopes and dreams and goals for life vanish. Poof.
Alla mina förhoppningar, mina drömmar, mina mål för livet, de bara gick upp i rök.
And I literally fell on my bed and started weeping.
Och jag slängde mig på sängen och grät.
I says, God, how could you do this to me?
Så Gud, hur kan du göra så här till mig?
We had a deal.
Vi hade ett deal.
At least I thought so.
Eller jag trodde det.
God, how everything is falling apart in my life.
Gud, allting faller ju isär i mitt liv.
And God's patience.
Och Guds tålamod.
He allowed me to kind of see a video of my life in my mind.
Han tillät mig att liksom se en film av mitt liv för mitt inre öga.
And I saw myself sitting behind the steering wheel of my life.
Jag såg hur jag satt bakom ratten och styrde mitt liv.
And Jesus was in the passenger seat.
Och Jesus satt bredvid som passagerare.
And I saw various circumstances where I in my life where I had problems.
Och jag såg olika omständigheter i mitt liv där jag hade haft problem.
Things out of my past.
Det som låg bakom mig.
And I could turn to Jesus and I saw that he would help me.
Och jag vände mig till Jesus och han hjälpte mig.
But when I realized that what was going on there,
men när jag såg vad som hände i den här filmen,
I came to the understanding that Jesus wasn't to blame for my present situation.
Så insåg jag, Jesus, det är ju inte hans fel att jag är i det här läget just nu.
I was the one steering my life.
Det är ju jag som sitter bakom ratten och jag har styrt mitt liv.
I was the one that steered my life into this ditch that I found myself in.
Det var jag som styrde mitt liv ner i diket där jag fann mig själv.
In that moment of recognition, the Lord spoke to my heart.
Och i det här ögonblicket när jag kom till den insikten så talade Gud till mitt hjärta.
And he said, Steve, I'll help you, but under one condition.
Han sa, Steve, jag hjälper dig, men på ett villkor.
We've got to change places.
Vi måste byta plats.
I've got to sit behind the steering wheel of your life.
Jag måste sitta bakom ratten i ditt liv.
For us young men, or men period, that's a challenge.
För oss män är det en utmaning.
We don't like people really telling us what to do.
Vi tycker inte om när folk säger åt oss vad vi ska göra.
We like to have our own life and our own future and destiny in control.
Vi gillar att ha kontroll över vårt liv och över vår framtid.
But I thank God again for my godly parents.
Men jag tackar Gud för mina föräldrar, mina gudfruktiga föräldrar.
For the things they taught me, for what my church taught me.
För vad de lärde mig, vad min församling lärde mig.
Because if I kept going the way I was going.
För jag visste att om jag fortsätter på den här kursen som jag var inne på.
I would totally destroy my life.
Så skulle jag förstöra mitt liv helt och hållet.
So I asked Jesus to forgive me. I had gotten things messed up.
Så jag bad Jesus förlåta mig för det kaos jag hade skapat själv.
I went to live with my uncle in Chicago for about 8 months.
Jag åkte till Chicago och bodde med min morbror för ungefär 8 månader.
And I'll get back to the rest of that story in a few moments.
Och om en liten stund ska vi fortsätta med den här storyn.
But why do I tell you that?
Men varför berättar jag allt det här?
Like the story that we just read here in Joshua.
Precis som den här berättelsen vi läste i Josua.
And this can happen to anybody who calls themselves a follower of Jesus.
Och det här kan hända var och en som kallar sig en efterföljare till Jesus.
If we're not careful.
Om vi inte är försiktiga.
I don't want to die in the desert of disobedience doing my own thing.
Jag vill inte dö i olydnadens öken och göra det som jag vill.
God allows us, even as his followers, to make our own decisions.
Gud har gett oss möjligheten att fatta våra egna beslut som hans efterföljare också.
And the thing he wants to impress upon our hearts is, are we living in that relationship with purpose with him?
Och det han vill fråga våra hjärtan är, lever vi verkligen i det här förbundet, i den här relationen med syfte med honom?
Or are we living life for what he can do for us?
Eller lever vi bara och tittar efter vad han kan göra för oss?
I realize that life is too short to live just for me.
Jag har insett att livet är för kort för att bara leva för mig själv.
To live my life the way I think it should be done.
Att leva mitt liv som jag tycker det borde vara.
If I did that, I would miss so much.
Om jag gjorde det så missar jag så mycket.
God has called us to be missionaries in Germany.
Gud har kallat oss att vara missionärer i Tyskland.
Germany is a very important country in Europe, in the world.
Tyskland är ett väldigt viktigt land i Europa och också i hela världen.
And we're just two people.
Och vi är bara två människor.
What can two people do?
Vad kan två människor göra?
But I know when we pull together with other people who have a covenant relationship with God.
Men jag vet att när vi drar eller går samman med andra människor som också har det här, den här förbundsrelationen med Gud.
And we start coming to the Lord and say, Lord, what are you wanting to do in my life? What are you wanting to do through my life?
Och vi kommer tillsammans inför Herren och så vi säger, Gud, vad vill du göra i mitt liv och vad vill du göra genom mitt liv och våra liv?
How do you want to use your church in reaching this community and reaching this nation?
Hur vill du använda din församling för att nå det här samhället, att nå hela den här nationen?
God wants to show us.
Gud vill visa oss det.
He doesn't play spiritual hide and seek with us.
Han leker inte andlig kurragömma med oss.
He's just waiting for people who are hungry enough to come to him and seek out that relationship with purpose.
Utan han väntar på att människor ska bli hungriga nog att komma till honom och söka den här förbundsrelationen.
And we need that passion again, especially in our Western church.
Speciellt i vår västerländska församling behöver vi den här passionen igen.
In verse 9 of chapter 5.
I vers 9 i kapitel 5.
God says to Joshua, "Today I have rolled away the shame of Israel."
Så säger Gud, "Idag har jag tagit bort er skam från er."
What shame?
Vilken skam?
They were God's people.
Det var Guds folk.
Just like we are God's people.
Precis som vi är Guds folk.
How do God's people heap shame upon themselves?
Hur kommer Guds folk in under skam?
It's when we, knowing that we have an all-loving, all-knowing, all-powerful God.
Det är när vi är väl medvetna om att vi har en allsmäktig, allvetande, kärleksfull Gud.
And we still decide to do things our way.
Och ändå beslutar vi oss för att göra saker som vi vill.
That brings shame upon our lives.
Det ger oss skam i våra, för skam in i våra liv.
Whether we realize it or not.
Om vi vet det eller inte.
And it has a spiritual effect upon our lives.
Och det har en inverkan på oss andligt sett.
I'm so thankful for this younger generation in this story.
Jag är så glad över den här yngre generationen i berättelsen
vi läste. Who are willing to follow God with their whole heart.
De var villiga att följa Gud helhjärtat.
And God wants to bless his people back then and also today.
Gud vill välsigna sitt folk. Han ville välsigna det då, för den tiden och nu idag.
And he knows that is only going to happen as long as we're looking to him.
Han vet att det händer bara när vi ser till honom.
As long as we're obeying him and trusting him.
Så länge vi lyder honom och litar på honom.
And what is he wanting to show you tonight?
Och vad vill han visa dig ikväll?
How is he wanting to speak to your heart and address things in your life tonight?
Hur vill han tala till ditt hjärta och sätta fingret på saker i ditt liv?
Friends, fresh momentum will come to our life when we deepen and strengthen our relationship with God.
Färsk vind kommer in i våra segel när vi fördjupar vår relation till Gud och söker honom.
When that relationship becomes exciting and vibrant again.
När den här relationen till honom blir spännande, blir full av liv igen.
Fresh momentum comes when God's focus becomes our focus.
Ny vind i seglarna kommer när Guds fokus blir vår fokus.
Now how do we discover God's focus for our life?
Men hur får vi reda på Guds fokus för vår liv?
How do we discover God's focus for our church, for our community?
Hur upptäcker vi vad Gud vill fokusera på för vår församling eller för vårt samhälle?
How do we prepare ourselves to do what is important to God?
Hur förbereder vi oss för att göra det som är viktigt för Gud?
Which steps come first?
Vilka steg kommer först?
These are all important questions.
Alla de här frågorna är viktiga.
And we need to ask ourselves and talk with one another about these things.
Och vi behöver fråga oss, ställa de frågorna till oss själva och också prata med andra om dem, diskutera dem.
Now we've been talking about covenant.
Vi talar om förbund.
And circumcision was the sign of that covenant relationship back in the Old Testament.
I Gamla testamentet var omfärelsen ett tecken på det här förbundet.
But that's not the sign anymore today.
Men det är inte tecknet idag längre.
So what is that sign that you have a covenant, living, vibrant relationship with God today?
Så vad är idag tecknet på att du eller jag har en levande förbundsrelation med Gud?
It could maybe be several things.
Det kan säkert vara en del olika saker.
I'm sure Pastor Stefan can share some things that he feels are very important for this area, and he would be right.
Och jag är säker på att Stefan kunde nämna några saker som han tycker är ett tecken, och han har säkert rätt.
But one thing that I have found that has helped me firm up my relationship with God.
Men en sak som jag upptäckt i mitt liv som hjälper mig att stärka den här relationen med Gud
is recognizing his call upon my life.
När jag inser hans kallelse över mitt liv.
God has a call on the life of every one of his children.
Gud har en kallelse på vart en på livet från vart enda ett av sina barn.
When God saves us,
när Herren frälsar oss,
he doesn't say, send us off into the other room, into the living room to watch TV and play video games.
Så säger han inte, okej, nu är ni frälsta, gå in i vardagsrummet och spela videospel och titta på TV resten av tiden.
He wants his children with him.
Han vill ha sina barn nära sig vid sin sida.
He wants us working with him, cooperating with him, learning from him.
Han vill att vi ska arbeta med honom, samarbeta med honom, lära oss från honom.
It was the spring of 1982.
Det var våren 1982.
When I hit bottom was 8 months before.
Det var 8 månader efter jag hade kommit till botten.
And the Lord started bringing a lot of healing to the hurts in my life.
Och Gud började hela en hel del av såren i mitt liv.
Hurts that came from my poor decisions.
Smärta som kom genom mina dåliga beslut jag hade fattat.
And he was lifting me up out of this dark hole.
Och han höll på att lyfta upp mig ur det här mörka hålet som jag hade trillat in i.
And by the spring of 1982, life was starting to look a whole lot better.
Och våren 1982 såg livet rätt så mycket positivare ut.
He brought a lot of healing to my life.
Jag hade helat en hel del på insidan.
I was feeling good.
Jag kände mig bra.
The youth pastor in Chicago took me under his wing.
Ungdomsledaren i Chicago hade verkligen investerat i mig.
Oh, that was great.
Det var härligt.
But I still didn't know what to do with my life.
Jag visste ändå inte vad jag ska göra med mitt liv.
And it was on a Sunday morning, the 5th of May, 1982.
Och det var söndag morgon den 5 maj 1982.
I was working in a jewelry store at that time.
Jag jobbade i en juvelaffär på den här tiden.
And it didn't really fit my life. I'm a forester. I know my way around chainsaws and axes and things like this, and I'm working in a jewelry store.
Det passade inte riktigt in. Jag menar, jag studerar skogsvetenskap. Jag kan med motorsågar och yxor och hugga ner träd och sånt, men juveler.
And I had to leave the church service early to go open the store up.
Så jag var tvungen att lämna gudstjänsten lite för tidigt för att gå och öppna upp affären där jag jobbar.
And my sister had been visiting from Ohio that weekend.
Och min syster från Ohio var där på den helgen och hälsade på mig.
And they were going to drive back home that afternoon.
Och de skulle köra hem igen den eftermiddagen.
So she came out into the church foyer to say goodbye to me.
Så hon kom ut i foajén för att säga hej då till mig.
So we hugged and said goodbye.
Så vi kramades och sa farväl.
And then she asked me a question.
Och sen ställde hon mig en fråga.
She said, Steve, mom and dad and I are concerned about you.
Så Steve, mamma och pappa och jag, vi är oroliga över dig.
What are you going to do with your life?
Vad tänker du göra med ditt liv?
Are you going to stay in the jewelry store?
Ska du stanna i juvelaffären?
She wasn't being critical.
Hon var inte kritisk.
She was just a very concerned sister for her younger brother.
Hon var bara en syster som var orolig för sin lillebror.
I didn't have an answer for her.
Och jag kunde inte ge henne ett svar.
I went to work.
Jag gick till jobbet.
And I couldn't shake that question.
Och jag kunde inte bli av med den här frågan.
Steve, what are you going to do with your life?
Steve, vad ska du göra med ditt liv?
I'm glad we had no business that day.
Jag var glad att vi inte hade mycket kunder den eftermiddagen.
I shut down the store about 5:30 that afternoon.
Så jag stängde affären 5:30 den kvällen.
Went back to the Sunday evening service.
For tillbaks till församlingen till kvällsmötet.
I don't know what the pastor preached.
Jag vet inte vad predikanten predikade om.
I just know Sunday evening service, there's always time for prayer afterwards.
Jag visste bara på söndag kvällsmöten, då har vi alltid tid för bön efteråt.
And it was like a large gymnasium or turnhalle type of sanctuary.
Den här församlingen samlades in liksom en stor sporthall.
And as soon as the pastor said amen, I went up front and went way over here onto the right side and found a place to pray.
Och så fort som pastorn sa amen så gick jag upp till där framme och ställde mig på högra sidan och började be.
And as soon as I hit my knees, I started weeping.
Och jag gick ner på knä och jag började gråta.
Says God, what are you trying to tell me?
Sa Gud, vad vill du säga till mig?
God, I am so thankful for how you have helped me over these past months.
Jag är så tacksam för hur du har hjälpt mig genom de här sista månaderna.
You've brought healing and joy back into my life.
Jag har glädje och jag har blivit helad igen.
I'm feeling good about myself again.
Livet känns bra igen.
But I don't know what to do.
Men jag vet inte vad jag ska göra.
And Lord, if you'll have me, you can have my life.
Och Gud, om du vill ha mig så kan du få mitt liv.
And in that moment the Lord spoke to my heart.
Och i det ögonblicket talade Gud till mitt hjärta.
He says, Steve, I want you to serve me full time in ministry.
Han sa, Steve, jag vill att du tjänar mig heltid i min tjänst.
That's when I heard the first call of God for my life.
Då hörde jag Guds kallelse för mitt liv för första gången.
2 months later.
2 månader senare.
In July.
I juli.
I read a tract by the late musician Keith Green.
Så läste jag en traktat från Keith Green. Han var en musiker.
He wrote it right before he died in a plane crash.
Han skrev den här traktaten strax innan han dog i en flygolycka.
On why you should go to the mission field.
Och den hette Varför du ska gå till missionsfältet.
When I read that, God said, Steve, I want you to go to Europe and be a missionary.
Jag läste det, så talade Gud till mig och sa, Steve, jag vill att du blir en missionär i Europa.
3.5 years later, 1985, I show up in Germany and then Austria.
3.5 år senare, 1985, så landade jag i Tyskland och senare gick jag till Österrike.
That's my call.
Det var min kallelse.
There's been many times that I felt like giving up and quitting.
Det är många gånger som jag har känt att jag vill bara slänga in handduken och sluta allting.
But the Lord reminded me, says Steve, I've paid a high price for you.
Men Gud påminner mig, sa Steve, jag betalar ett högt pris för dig.
And I have a lot of good things in store, just don't give up.
Och jag har mycket gott som är i beredskap för dig, ge inte upp.
I've gone back to that call many times because it's a foundation in my life.
Jag har gått tillbaka till den här kallelsen många många gånger för det är en grund i mitt liv.
It shows me that God Almighty was interested in me in my situation.
Det visar mig att den allsmäktige Guden var intresserad av mig i min situation.
And he had a purpose for my life.
Han hade ett syfte med mitt liv.
And you know what?
Och vet du vad?
I believe that every person who says Jesus Christ is my savior and lord.
Jag tror att varenda människa som säger Jesus Kristus är min herre och frälsare
has a call of God on their life.
Har en kallelse över sitt liv.
Do you know what God's call is for your life?
Vet du vad Guds kallelse är för ditt liv?
Your call is not going to look like mine.
Din kallelse kommer inte att se ut som min kallelse.
At least probably not.
Förmodligen inte.
But he has something special for you.
Men han har någonting speciellt för dig.
It fits the giftings that he's given you.
Och det passar precis ihop med de gåvor som han har gett dig.
Have you taken the time to discover what that relationship with purpose actually means for you?
Har du tagit tid att få reda på vad den här relationen med syfte betyder för dig?
Because that I believe when we discover God's call.
För jag är övertygad om att när vi upptäcker Guds kallelse.
And we start living it.
Och vi börjar leva i den här kallelsen.
That's when the blessings of Pentecost will start to flow more greatly in our lives.
Då kommer de här välsignelserna från pingsten att börja flöda mer i våra liv.
Because God is going to give those type of blessings to those who are going to follow him closely.
För såna välsignelser ger Herren till dem som följer honom på nära håll.
So what has God called you to be?
Så vad Gud kallar dig att vara?
Because of his life in you, what is your role in his kingdom?
På grund av hans liv inuti dig, vad är din roll i hans rike?
The Lord wants to help you find the answers to that question.
Gud vill hjälpa dig hitta svar på den frågan.
I'd like to close with one last thought.
Jag vill sluta med en tanke.
Back to our story in Joshua.
Om vi går tillbaka till denna berättelsen i Josua.
We see something interesting here.
Så ser vi någonting intressant här.
We see that God was not in a hurry with the Israelites.
Ser att Gud hade inte bråttom med Israels folk.
We don't know how long they were camped out there on the plains of Jericho.
Vi vet inte hur länge de hade slagit läger och fanns där på Jordans stranden.
Could have been a couple weeks, could have been a couple months. I don't know.
Var kanske några veckor, kanske några månader. Jag vet inte.
But God wasn't in a hurry.
Men Gud hade inte bråttom.
He takes his time to impress upon the hearts of his people.
Han tar sin tid och för att lägga ner i hjärtat på sitt folk.
Who he is.
Vem han är.
What's important to him?
Vad som är viktigt för honom?
That he's in charge.
Att han har kontrollen.
That he has things under control.
Han har allting under kontroll.
And he has great plans in store for those who are willing to walk with him on a daily relational basis.
Och han har underbara saker i beredskap för dem som är villiga att vandra med honom och följa honom varenda dag.
And God's primary intent in this story or even in our lives was not to bless his people.
Och Guds första syfte med vad han gjorde i den här berättelsen var inte att välsigna hans folk.
God's primary intent was this.
Hans huvudsakliga syfte var det här.
To train his people to hear the voice of the Holy Spirit.
Att träna sitt folk att höra den helige andes röst.
And to respond to him in obedience and follow him forward.
Och ge ett gensvar till honom i lydnad och följa efter honom, gå framåt.
And in so doing,
och när man gör det,
God fulfills his plan to redeem this world.
Så kan Gud uppfylla sin plan att återlösa den här världen.
With us at his side.
Med oss vid hans sida.
God does not want to do it alone.
Gud vill inte göra det själv ensam.
He wants us involved with him in this process.
Han vill att vi involverar oss i den här processen.
He knows where he wants to take us.
Han vet vart han vill ta oss.
And when we discover these truths,
och när vi upptäcker de här sanningarna,
and when we start to apply them to our lives,
och när vi börjar omsätta dem i våra liv,
fresh momentum starts to flow again.
Då börjar färsk vind fylla våra segel.
The fresh wind of the Holy Spirit starts nudging us in the direction that we need to go.
Den här friska vinden av den helige ande börjar föra oss i den riktning han vill att vi ska gå.
To be a blessing to those that do not yet know him.
Att vara en välsignelse för dem som ännu inte känner honom.
And you know, God is not in a hurry in your situation either.
Och vet du, Gud har inte bråttom i ditt liv heller.
Why? Because he wants us to get it right.
Varför är det? Det är för att han vill att vi ska få till det på rätt sätt.
He's invested so much in us already.
Han har investerat så mycket i oss redan.
And he will let us keep wandering in the wilderness if that's what we want to do.
Och om vi vill fortsätta vandra i öknen så kommer han att tillåta det.
Until we're willing to say, Lord, be my Lord.
Tills vi är villiga att säga, var min herre.
I want that covenant relationship with you, Lord.
Jag vill ha den här förbundsrelationen med dig, Gud.
I want to be tight with you, close to you.
Jag vill vara nära dig.
And I want to hear that call and experience you developing that call in my life.
Jag vill höra den här kallelsen i mitt liv och jag vill se hur du utvecklar den här kallelsen över mitt liv.
What is God wanting to show you tonight?
Vad vill Gud visa dig ikväll?
Are you still on the plains of Jericho?
Är du fortfarande på Jerikos slätter?
You're in the promised land.
Du är inne i löfteslandet.
But you really haven't conquered anything yet.
Men du har inte erövrat någonting än.
God wants to make conquerors out of us.
Gud vill göra oss till erövrare.
Europe is crying out for people who are going to show them Jesus.
Europa ropar ut och söker människor som vill visa dem med sina liv vem Jesus är.
Europe has had enough of Christian religion.
Europa har haft tillräckligt med religion.
And it's not interesting to them at all.
Och religion intresserar ingen.
But Jesus.
Men Jesus.
They're interested in him.
De är intresserade av honom.
And they need somebody to show them what Jesus is like.
Och de behöver någon som visar dem med sina liv hur Jesus är, vem han är.
Let's pray.
Ska vi be?
Heavenly Father.
Fader i himlen.
Thank you for your patience with us.
Tack för ditt tålamod med oss.
And also, Lord, thank you for your incredible love.
Och tack för din otroliga kärlek.
Your love, Lord, is I realize it's the great love that I sense from you for my life.
Jag erkänner den här otroliga kärleken jag ser i mitt liv från dig.
I'm seeing more and more, Lord, that you love all people that way.
Jag ser, Gud, hur du älskar alla människor på samma sätt.
People that don't even know you or care about you.
Människor som inte känner dig eller som inte ens bryr sig om dig.
You love them the same way.
Du älskar dem på precis samma sätt.
And Lord, you are working, desiring that covenant relationship with us.
Och Gud, du vill ha den här förbundsrelationen med oss.
And Lord, you're wanting to somehow revive that love that you have for people in our lives.
Och du vill tända den här kärleken i våra liv igen som du har för människor.
So that we can be involved, Lord, with where you are moving and working today.
Så att vi kan involvera oss där du redan verkar idag, Herre.
I know you are working in the city of Vasa.
Jag vet att du verkar i Vasa, Jesus.
Because you love all 60,000-70,000 people that live here.
För du älskar varenda en av de 60,000-70,000 människor som bor här.
And you're wanting to use the people of this Zion church.
Och du vill använda människorna i Zion.
And there are other believers in this city as well.
Och andra troende i den här stan.
And you're wanting to use them.
Och du vill använda dem.
But even if no one wants to cooperate with you, Lord.
Men även om ingen samarbetar med dig, Herre.
You are still going to find a way to reach those people that you love.
Så kommer du ändå att hitta en väg att nå de här människorna som du älskar så mycket.
So I pray tonight, Lord, that you will get a hold of our attention.
Så jag ber idag, Herre, att du griper tag om oss.
And that somehow, some way, a Pentecost will start again in our lives.
Och att på något sätt en pingstupplevelse kommer tillbaks in i våra liv.
That we will be more than just Pentecostal in name.
Att vi är mer än bara pingstvänner till namnet.
But the power of Pentecost will live out in our lives.
Men att pingstens kraft är synlig i våra liv.
That the power of love will live out through our daily lives.
Att kärlekens kraft är synlig i våra liv varje dag.
God, transform us, I pray.
Gud, förvandla oss, jag ber.
I just sense in my heart if you would like to find a place to pray tonight.
Jag vill bara känna i mitt hjärta att om du vill hitta en plats att be ikväll.
I'm sorry if this goes against the way you usually do things.
Jag vet inte om det här är om ni gör så i vanliga fall.
But if you sense God speaking to your heart in some way, or if your heart is stirred in some way.
Men om Gud har rört vid ditt hjärta, om han talar till dig.
I would encourage you just find a place to pray.
Så vill jag uppmuntra dig att hitta ett ställe att be på.
If you want to come up here near the front like I did 33 years ago and pray at the altar, do that.
Om du vill komma upp hit och be här framme som jag gjorde för 34 år sedan.
If you just like to kneel down at the place where you're sitting, do that.
Eller om du bara vill gå ner på knä där du sitter, gör det.
But don't leave this place.
Men gå inte härifrån.
With the open questions.
Med öppna frågor som du inte har svar på.
About that relationship with purpose with the Lord.
Om den här förbundsrelationen med syfte tillsammans med Gud.
Or responding to God's call on your life.
Eller utan att ha svarat på Guds kallelse till ditt liv.
Let's find a place and pray for a few moments.
Ska vi hitta en plats att be några ögonblick?
Praise God.